Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Perioder av turnerande är ju liksom den bästa semester man kan ha. Det ägnar tid åt dig själv, vilket kan låta egoistiskt, men ibland behöver vi verkligen det. Vi behöver vara lite ego. Vi behöver inte rädda världen hela tiden, utan man kan tillbringa lite tid och rädda sig själv också. Det är väl det som är stora skillnaden nu, att man vet vad det innebär.
Värvet. Älskade av fansen, hatade av kritikerna. Ja, det sägs ofta om Takida, ett rockband som lite grann mot alla odds, eller i alla fall helt utan uppbackning av medierna, har blivit ett av Sveriges absolut största. Dagens gäst, Robert Pettersson, är Takidas frontfigur och han har dessutom ett väldigt framgångsrikt hobbyprojekt, Stiftelsen, ett band med ett lite softare sound och med texter på svenska. När jag startade Värvet för drygt 4 år sedan insåg jag rätt snart att jag inte bara kunde göra som mina idoler i USA och intervjua komiker. Och när jag ser tillbaka på resan så känns det så roligt att jag har fått porträttera väldigt olika gäster. Men jag tror faktiskt inte att jag någonsin tidigare har haft någon som så konsekvent har haft problem med recensenter som Robban Pettersson har i sina band. Och det ska vi prata om. Jag kan redan nu säga att jag tyckte extremt mycket om det här samtalet som du ska föra. Det handlar om media, om självmordsförsök, fiske, om att springa på nätterna och om Takidas nya skiva A Perfect World som faktiskt inte bara har blivit sågad av kritikerna, har jag sett. Så vi kör väl igång helt enkelt. Det här är Värvet, en podcast som produceras av David Mer och som görs i samarbete med Acast. Avsnittet heter 228, jag heter Kristoffer Triumf och gästen heter alltså Robert Pettersson. Varsågoda. Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Gör du det?
Ja, jag tycker det. Jag har varit lite trött de här dagarna, men jag mår väldigt bra. Det var lite hektiskt. Men jag är glad och lycklig.
Är du det? Både och?
Ja, jo men det. Alltså, det har varit lite mycket jobb med senaste albumet hit. Och nu så var det väl ett crescendo när vi släppte den, så att saker och ting lossna ifrån både mag och axlar. Sådär. Men nej, jag mår bra. Jag ska inte alls gnälla.
Den kom för typ en vecka sedan nu.
Ja, i fredags.
Ja, det är inte ens det, en halv vecka sedan.
Ja.
För vi skriver tisdag i kalendern idag. Hur känns det då?
Bra. Det har mottagits väldigt bra. Och ja, det är bara skönt att få släppa en nyhet som man har hållit inom sig så länge. Så att det är skönt att få dela med sig.
Ja, hur var det recensionsmässiga mottagandet?
Jag vet inte faktiskt.
Vad duktig du är.
Ja, jag har blivit så bra på det där faktiskt. Jag har lärt mig efter lång tid att man måste lägga energi på rätt saker. Så att, nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan bara gissa, men det... Nej, det är inte alls viktigt längre. Det fanns en tid där det kunde plåga en liksom så där lite grann, men nu vi vet ju varför vi gör det här. Och det är inte för att läsa recensioner, utan det är för att spela för oss själva och spela för folket som kommer på spelningarna. Och det är så enkelt. Jag menar, det är fansen som vi gör för, hur en klyschigt det låter. Så de lägger vi gärna energi på.
Men Kristina, skivbolagspersonen som sitter här utanför, det är inte så att hon försöker sticka en recension under näsan på dig?
Nej, vi pratar aldrig recensioner längre så. Utan det är ju, det är så passé den där grejen tycker jag. Att man ska hävda sig genom en persons tycke. Utan det är... Vi är 5 stycken andra som ska hävda oss för en större grupp människor. Det är det vi jobbar på.
Det låter ju supersunt.
Ja.
Men det finns ju en gammal sanning om er som band. Och det är ju att ni älskade av fansen och hatade av pressen.
Ja, det är väl en ganska bra beskrivning tror jag. Jag har hört det någon gång förut.
Ja, jag förstår det. Men varför tror du att det är så då?
Jag vet inte, alltså Takida är ju ett, vad ska man säga, ett fenomen på så vis att vi har inte behövt någon annan än oss själv. Vi har åkt land och rike runt sen början på 2000-talet. Och det är väl en grej kanske som är lite svår. Alla vill ju vara med och vara delaktig på något vis. Om det är så att det är någonting som man... Om man hatar det eller älskar det så vill man ju ändå... Det är svårt att låta bli någonting som man hatar. Det är det som är... Eller det som är det fascinerande. Men alltså, det är en kommersiell musik som är väldigt lätt att tycka illa om, tror jag. Och sen så tror jag det är ännu lättare att tycka om den. Så att det, ja. Vi har inte funderat de banorna som att vi ska göra någonting för någon annan. Liksom, utan det är ju... Det är kul det vi gör. Och sen är det ju också kul att det är så många som bryr sig. Det är det. Vi har ju varken tid eller lust att bry oss om folk som tycker att det är bortkastad tid. För det är ju vår tid. Liksom.
Ni har ju verkligen, ni står ju utanför etablissemanget på något sätt. Ni, det är liksom inte, ni är inte så här mediegunstlingar. Och då funderar jag på om det är liksom, det verkar inte som att det spelar någon roll då. Men historiskt sett, vad är värst, att inte bli recenserad alls eller att bli sågad?
Jag måste välja den, så är det väl att inte bli recenserad alls, såklart. För det syns ju på något sätt. Så att det är ju en dålig recension, man säger, är ju en... Ja, någonting som syns. Någonting som vi kan...
All PR, bra PR.
Ja, kanske inte all, men den grejen är ju en bra PR. Det gör ju folk ännu mer nyfikna. Alltså, är det så dåligt? Då måste jag nog lyssna, liksom. Så att det behöver inte alls vara fel.
Nej. Man skulle kunna säga att Takida är väldigt onervösa. Kan man säga så? Alltså att ni vet vad ni gör på något sätt. Och fast jag tycker liksom inte... Jag vet inte vad jag far efter. Jo, men det känns som att ni har er liksom smakbarometer. Den är klar.
Det tror jag. Alltså, ja. Vi är trygga i oss själva. Det är ju liksom, det är någonting som man får vara väldigt glad för.
Hur blir man det?
Ja, jag vet inte. Man kanske bor där vi bor. Eller så... Vi har ju den lyxen att vi umgås ju väldigt mycket även utanför musiken. Och det har vi ju alltid gjort, även innan musiken. Så att det är... Jag vet inte, vi har ju aldrig varit de här som... Vi har alltid lyssnat på, alltså 80-talsrocken, när man spökar ut sig. Det var ju så fascinerande. Men vi har aldrig känt att... Vi måste inte... klä på oss någon kostym, alltså bokstavligt talat. Vi har ju liksom i världens tråkigaste på så vis. Vi går ju, så som jag sitter nu kan jag gå upp på scen och inte tänka så mycket mer på det. Jag vill förmedla musik och jag behöver inte ha någon kappa på mig. Liksom. Nej, så vi är väl trygga i oss själv och vi känner inte att vi behöver vara någon annan än det. Vi är en fin familj, det är väl det handlar om. Liksom. Vi kan alltid hitta kraft hos varandra. Så att det är få förunnat, tror jag.
Mm. De här fansen som älskar er, hur ser de, alltså, vad är det för människor?
Oj, det är så jäkla blandat det där. Alltså, man ser till vad man får för respons, mail, alltså sociala medier. Så är det ju... ett åldersspann som är enormt stort, så att det finns nog ingen sån stereotyp. Det är väl människor som kan relatera till enkelheten, tror jag. Så det är okomplex men också väldigt komplex. Jag tror det är mycket folk som mår ofta ganska dåligt, tror jag också. Men som precis som jag och vi kan använda oss av musiken som någon typ av ventil. Och sen... Och sen kan vi prata lite runt omkring de grejerna också. Så att det kan vara allt. Liksom. Det finns folk som bara tycker att det är bra och sen tänker man inte så mycket på innebörden av text eller melodi. Och sen finns det de som verkligen går in i det och vill bilda sin egen uppfattning om saker. Och det är det handlar om. Vi ska inte bestämma vad saker och ting handlar om. Utan gör din egen berättelse. Och man får göra så många olika liksom synpunkter om vad det här handlar om. Och ja, nej, det finns nog ingen, så jag kan inte rita upp ett Takida-fan i huvudet, utan de är många olika former.
Men om man generaliserar, kan man säga att ni är ni större ute i landet än i storstäderna?
Ja, det kanske är så att vi liksom har tagit det till de mindre orterna, till landsbygden. Det var i alla fall där det började. Liksom. Det var ju så vi började turnera, och vi var aldrig inne liksom i de stora städerna och spela. Dels för att det var svårt att hitta gig, men också att publiken var utanför. Liksom. Sen har det spridit sig även in i de större delarna.
Visst var det så att ni för några år sedan gjorde en turné när ni, så här, alltså när ni spelade akustiskt, men också liksom pratade med folk?
Ja, precis. Vi hade med oss en god vän och konstnär, allskapare, Thomas Eriksson, också, som går under namnet Hockey. En stor profil i Norge, men också ganska känd i Sverige. Han fungerade som en moderator där, när han tog in frågor via sms från publiken, kunde jag också ställa dem live såklart, och sen så gjorde vi en liksom, vad ska man kalla det, en vardagsrumsspelning fast i ett större sammanhang. Vi var ju på konserthallar, och det funkar ju förvånansvärt bra, just att vad viktigt det är och alltså dela med sig, alltså vara en naturlig person på scen, alltså att var mycket mer med. Jag tyckte det var hemskt i början, för det var ju så här, då hade inte ett band att gömma bakom på samma sätt, utan det var verkligen, ja, vi satt i ett vardagsrum och sen skulle vi förmedla, och sen kunde vi berätta lite självklart om hur det började, och ett bildspel som tar oss från första tiden till det till där vi är nu. Ja, det funkar det. Och det är någonting som vi kommer att göra igen någon gång i framtiden. Det tror jag.
Det är inte så långt tills ni firar 20 år, va? Om internet har rätt så är det om 3 år typ.
Ja, precis. Ja, 99 så startade vi som en trio. Så att det har ju... Och det kommer jag ihåg som det var igår, första gången vi var i studion och spelade in vår första demo. Så att det har gått fort. Det har gått väldigt fort.
Men när ni gjorde den här turnén, vad fick ni för frågor?
Ja, men det är alltid från de vanligaste frågorna. Vart kommer namnet Takida ifrån? Vad är våra influenser? Vad gör vi när vi inte spelar musik? Alltså, det kom även upp någon fråga där det var en tjej som friade till sin framtida man via sms. Kommer lite sådana grejer också. Så vi hade faktiskt ett frieri på scen också, vilket gör helt utan manus. Och då, sådana grejer kunde hända under kvällen, att det bara, ja, någonting helt oförutsett händer. Och då, det är där också det handlar om, just att göra varje upplevelse unik. Och det gjorde ju publiken åt oss. Så att det var, nej, det var en fin upplevelse. Skrämmande som sagt i början, men sen var det någonting som bara föll på plats.
Ja, det låter ju det är som en väldigt härlig form.
Ja, jag tycker det. Vi ska definitivt prova det igen. Och hur upplägget är då vet jag inte, men det är ganska trevligt att spela för sittande publik också. Just att vara så naken, liksom, det finns... Det finns inte ens ljus att gömma sig bakom, utan det är nu det händer. Och det händer en par timmar. Liksom. Ja, det är en urladdning fast man står helt still. Det är jättemärkligt.
Känner du dig som en outsider?
Nej, i vissa fall gör jag väl det. Så, men mestadels så känner jag mig bara hemma i de flesta situationer. Så, nej, Det finns gånger att man är på, ja, du nämnde liksom det mediala, att vi syns ju aldrig i press förutom när det är ett skivsläpp eller om det är en turné som är på gång, utan det ser ingen anledning varför vi ska vara hos människor som vi inte har valt att känna själv. Vi vill ju gärna välja själv vilka man vill umgås med. Så det där, den där ytliga biten som det ändå är, att man ska klappa varandra och stryka dem med hårs hela tiden. Det har väl inget problem med om man förtjänar det, men det för mig är ganska osexigt att gå på en mingelfest och berätta om hur mycket bra saker vi gör och hur mycket bra saker du gör när man träffar någon och bara, gud vad duktig du är. Hur gör du? Jag menar, om jag tycker det så kan jag väl skicka ett mejl och berätta om det och börja där istället.
Händer det att du gör det?
Ja, det har hänt. Alltså, nu vill jag verkligen berätta, för det här berörde mig, det här vill jag säga liksom. Och då försöker jag få kontakt med den personen, bara jag vill inte ha någonting tillbaka, jag vill bara att ja, det här gjorde du bra.
Mm. Vem har gjort det, kan du ta något exempel?
Ja, sist jag gjorde det så, fast det var ingenting i musiken, det var något sportmässigt. Jag kommer inte ihåg det. Det var en sån bedrift som var nej, jag kommer inte ihåg den människan. Men det har hänt att jag har viss uppskattning för människor som jag inte känner.
Ja, men det är ju generellt sett väldigt trevligt, tycker jag. Alltså, när man, för det är ju, ni får ju uppenbarligen en massa fanmail.
Ja, det är framförallt väldigt fint, tycker jag, när man inte vill ha någonting tillbaka. Man ser det liksom, att det bara är en uppskattning man får. Och då är det finaste man kan få liksom.
Det kunde jag ju egentligen ha gjort kanske innan jag började med värdet också, men jag tror att sen jag började med det så har det blivit liksom lättare och jag vet inte om det har med självförtroende att göra, att man så här, ja, men kan skriva till någon som man tycker är jävligt bra på det den gör och fråga om man kan ta en lunch eller så. Det blir ju nästan alltid ett härligt möte också.
Ja, men det är en människa som gör någonting som man inte själv hade kommit på eller kan göra. Och då, ja, nej, det är häftigt med olika skills och att vi är så jäkla olika. Så att det, nej, uppskattning är ju jätteviktigt. Alltså, alla människor söker ju bekräftelse, och kan man få det från en främmande människa så tror jag att det ibland kan betyda mer än man får det från sin fru till exempel. Mm. Absolut.
Du hade mejlat någon sportperson.
Och, ja, jag försöker komma på den grejen.
Men vad är det för sport du är intresserad av?
Ja, det är hockey och fotboll framförallt. Men sen också gillar jag att titta. Jag tittar väldigt mycket på tennis fortfarande. Jag spelade ju tennis när jag var yngre. Och väntar fortfarande på den här nya Edberg som ska komma tillbaka. Vi har inte haft en svensk tennisspelare på väldigt länge som har hållt längre än ett par år, så att det är på väg upp nu med Ymer-bröderna, och då hoppas jag att det kan bli ett genomslag igen. Alltså, tennis Sverige var ju en stor makt i det, så att det är någonting man jag kikar efter och ser om det är på gång liksom. Men det, då kollar jag på det själv, för det är väldigt sällan någon vill liksom sitta dö och kolla på en tennismatch mellan två helt okända människor som jag inte har någon koll på nu. Det händer ju, alltså det finns så mycket tennisspelare, så att det är helt enormt. Förut så behövde bara hålla reda på tre personer liksom. Nu finns det några fler. Men bara att titta på en bra tennismatch är ju faktiskt jävligt avslappnande, tycker jag. Det låter inte så sexigt, men det kan vara det.
Du, är du färgblind?
Nej, inte. Men det där hade jag väldigt svårt att se linjerna på parkeringen.
Ja.
Jag vet inte om det var en för hård natt i natt. Därför jag förlorade. Men nu börjar färgen komma tillbaks.
Hade du en hård natt?
Nej, det var ingen hård. Det var kul. Vi var ute och käkade middag. Det var några glas. Och kanske ett glas för mycket. Så man är väl... Ja, det känns.
Okej. Okay. Det har inte... Jag har inte förstått det. Du har verkat, fast jag har aldrig träffat dig förut.
Men... Nej, det var skönt. Nej, men jag blir väldigt sällan bakis. Jag är inte bakis nu heller, nu är jag bara Jag är bara trött. Har varit några dygn med lite sömn. Efter det här ska jag faktiskt sova. Jag har lagt upp ett schema faktiskt. Hur mycket jag ska sova. Det är ett fint schema.
Hur mycket ska du sova?
Väldigt mycket.
Okej. När man läser på om dig så ser jag att du är född i Uppsala.
Ja.
Men du är inte uppvuxen där?
Jo, det är väl. Alltså, jag kom i Tången när jag var 12 år.
Just det, så.
Ja. Så jag bodde i Gottsunda, om du känner till det. Vilket var en ett fantastiskt ställe att växa upp på. Men sen...
Nu nickade jag som att jag kände till Gottsunda. Det gör jag inte, mer än till namnet. Jag har ingen relation till platsen.
Nej.
Vad är det för plats?
Gottsunda är ett samhälle lite utanför stan. Det tar väl 10 minuter, 1/4 cykla inifrån stan skulle jag tro. Du vet, man växte upp med mamma, pappa, syskon och det var väldigt mycket sport, det var väldigt mycket gemenskap. Det var en fin tid. Det tråkiga är att jag kommer knappt ihåg någonting från den tiden längre. Det är liksom små bitar. Sen kom jag upp till Ånge och vilket var det? Ja, det var det värsta jag var med om, tror jag, just i när vi pratade om att vara trygga i Skarv, då var man väldigt otrygg. Men det var också en väldigt bra grej i livet efter ett halvår i alla fall. Men jag var ju så där att jag skulle inte gå ut, jag skulle inte gå i skolan. Det var liksom ett halvår man bara, jag ville ju tillbaka till Uppsala. Nu har jag faktiskt glömt bort varför jag ville tillbaka till Uppsala, så det är någonting som man ska gå igenom.
Ja, men gissningsvis att du kom som ny unge i sjuan, var kort. Kan det ha någonting med det att göra?
Ja, oja. Absolut. Nej, och sen så var man ju, man var ju stockholmare där uppe i den åldern. Kanske inte har det allra lättast.
Men... Stockholmare, man behöver inte vara från Stockholm för att vara det?
Nej. Utan det... För jag vet inte, du kan nog vara lite norr med Uppsala till och med för att vara Stockholm. Ja. Så Jävla. Var det då. Nu har väl folk lärt sig vart saker och ting ligger.
Gävle hade det passerat så.
Nej. Kanske Gävle skulle funka bättre, tror jag. Mm.
Vad tror du? Alltså, pratar vi mobbing? Mobbning?
Nej, det kan jag inte påstå. Utan jag var nog väldigt osäker. Bara så där. Kom till en ny plats. Nya människor. Jag kommer ihåg att min mamma var så jäkla ledsen när vi kom dit. Hon var ledsen så länge. Så det var väl någonting som man tyckte kanske var jobbigast. Så det tog man ju med sig både till skolan och när man kom hem. Sådär.
Varför var det då?
Nej, hon ville nog inte flytta alls. Liksom. Även om mamma är ju från de trakterna. Hon är ju från Hansjöbyn nu, vilket är bara 7 mil från Ånge. Men hon hade ju ett helt annat liv i Uppsala. Det var liksom hennes plats i livet. Så på så vis var det inte någon bra investering.
Och vad fanns i Ånge? Varför flyttade ni dit?
Ja, farsan fick väl jobb. Han hade ju jobb i Uppsala. Men han fick ett liknande jobb. Han skulle börja som körskollärare. Men han började köra buss innan han skulle ta det jobbet. Till slut så vart det där vart så jäkla frömmigt. Jag vet inte. Man kan inte skylla på att det var ett bättre jobb. Utan det var något de ville hem till rötterna. Liksom.
För han kom också där uppifrån? Eller?
Ja, han är från ön. Vilket är 6 mil från Ånge.
Ön? Heter det bara?
Ja, det heter bara ön.
Okej, bra.
Mm. Först har spelat ett band där på ön som heter The Spiders. Vilket är inte helt ovanligt bandnamn. Men jag tror de var först.
Hur såg det? Hade du syskon?
Ja.
Eller har?
Ja, jag har lillesyster och lillebror.
Okej. Vad gjorde du med dig att du var äldst i skaran?
Ja, det var väl det där. Alltså, kontrollbehovet som man hade för sina småsyskon började ganska tidigt. Ja, jag vet att jag och syran... Jag vet inte om man kan bråka så mycket som vi gjorde. Jag tror att det finns i andra familjer också. Men vi var riktigt så här fysiskt elaka med varandra. Det var ingen lek. Liksom. Nu är det någonting vi bara skrattar åt. Men vi... Ja, det var nära till hat ibland. Så där. Ja, hon kunde reta gallfeber på en liksom. Och sen vart ju, alltså sedan vart ju äldre, och för att jävlas ännu mer när hon fortsatte vart äldre, då skulle hon ju även vara intresserad av mina kompisar. Och det kommer jag ihåg vara... Ja, det var svårt att acceptera.
Okej.
Okay. Och sen... Men nu har vi en jättebra relation. Men det var inget... Det var ingen lek när vi växte upp. Vi var inte snälla med varandra. Nu är vi det. Nu är vi jättesnälla med varandra.
Var alla kvar där uppe i trakterna?
Ja, syran är kvar. Brorsan är kvar. Han har varit ute och flänkt lite grann, men nu är han tillbaka. Farsan bor numera i Jämtland, vilket inte heller är något jättelångt ifrån oss. Ja, morsan gick ju bort, det var ju länge sedan. Vi har all familj där uppe. Liksom. Det är den lyxen med barnvakt och kort framförhållning, den har vi i allra högsta grad. Liksom. Jag önskar att alla kunde ha den lyxen, att man inte behöver planera in i kalendern på så starkt som många gör, eller ta semester för att göra en del grejer som inte vi behöver göra för att, eller vi behöver inte ta semester för att göra de här grejerna. Nej, det är en fin plats. Jag är hemma, absolut. Sen är det ju även skönt att komma bort ifrån det, men det är alltid skönt att komma hem också.
Ja, uppenbarligen så har du bott på andra platser.
Mm, jag har bott i Göteborg och i Stockholm innan. Mm. Innan så har jag varit gravid. Och då flyttade vi hem 05. Och skapade en familj. Vilket har ju varit en... Vad ska man säga? Det är någonting som man alltid kommer ha kvar. På ett eller annat sätt. Det är någonting som man är mest stolt över. Liksom att det... Vi kunde hitta sån värme som vi ändå har. Det är ju, ja, både ungarna och Sussi är ju en stöttepelare. Och jag har alltid varit. Liksom. Nej, det är märkligt det där att man har... Alltså vart man kan landa någonstans. Och hur stor platsen är att landa. Den är så jäkla viktig. Så att det finns ett skyddsnät. Mitt skyddsnät är enormt. Och det är jag så tacksam för, liksom.
Mm. För du har behövt det en del.
Ja, oja. Liksom. Bor inte för Sussi så hade jag ju slutat med musiken för länge sedan. Liksom. Så hon har ju en stor del i framgången. Liksom, när det var... Vilket jag även föraktar henne för. För att jag känner att nu orkar inte jag något mer. Liksom. Men hon knuffar ut mig igen. Liksom. Du måste göra det, för det här är det enda du kan, typ. Så att hon är en väldigt stor pusselbit till att det vart som det blev. När skulle hon ha slutat för länge sedan. Det är jag helt övertygad om.
För att du tycker att det är för jobbigt, eller?
Ja, det fanns en tid där det inte alls klarade av ansvaret just och vara frontfigur och leverera. Och, för det innebär ju mycket mer än att bara stå på scen och sen... säger man tack och hej, man tar en öre som går och lägger sig. Utan det är alltid där runt omkring som jag kan ha jäkligt svårt för fortfarande. Bara en sån här grej att vi sitter och pratar om nu hur saker och ting fungerar. Nu känns det ju lite märkligt att sitta och prata om en sån grej. Som man... Det fanns ju tider som gjorde att jag tvivlade starkt på det här yrket, kan man säga. Jag tycker att det tog alldeles för mycket energi. Gav mycket energi, men det tog mer. Nu är det ju så att man bara längtar till att komma ut på vägarna igen. Det är även direkt efter man har kommit hem. Det är jätteskönt att komma hem, men sen känner man att... Fan, perioder av turnerande är ju liksom den bästa semester man kan ha. Du ägnar tid åt dig själv, vilket kan låta egoistiskt, men ibland behöver vi verkligen det. Vi behöver vara lite ego. Vi behöver inte rädda världen hela tiden, utan man kan tillbringa lite tid och rädda sig själv också. Det är väl det som är stora skillnaden nu, att man vet vad det innebär.
Rätta mig om jag har fel, men det som verkar härligt med att vara på turné, det är ju att man, att det verkar ganska ansvarslöst egentligen. Alltså att man så här, det är någon jävel som ser till att man går upp och att man sätter sig i en buss.
Jo, det är ett omhändertagande, vilket är ju, alltså alla gillade ju att bli omhändertagna av föräldrarna eller nära vänner. Och det är precis det vi blir när vi är ute så där. Det är en familj som tar hand om oss. Och sen är det upp till oss hur väl de ska ta hand om oss. Gör inte vi vårt jobb så ser jag ingen anledning att de ska göra det heller. Så det är ju ändå ett samarbete.
Men du har ju pratat ganska mycket om... Du har ju varit jävligt öppenhjärtlig om dina depressioner.
Ja, det fanns någon tid när jag pratade väldigt mycket om det. Sådär.
Låg det ett val bakom? Liksom? Kände du att du... Hade du något ansvar att prata om det?
Nej, jag hade nog inget val då. När det var så, gick så pass långt så att jag försökte gå ur tiden. Utan då var ju min räddning att bara tömma allt. Liksom. Vilket var ju fantastiskt skönt. Och en ventil som jag inte använder mig så mycket av idag. För jag behöver inte. Men ibland är det ju skönt liksom, att bara helt förutsättningslöst bara prata om livet, liksom. Att man är en sårbar figur ute i en stor värld, och det måste man acceptera. Det är liksom, ensam klarar du aldrig. Du måste ha någon som bär dig ibland. Men jag har inga problem att prata om det. Jag tycker liksom, det är någonting jag accepterar. Det är ingenting jag skäms över, utan det är den jag är. Och hade jag inte varit den, så hade jag förmodligen inte hållit på med musik. Vi är väldigt olika allihopa, och det tycker jag är bra. Det som vi måste vara lika, mer lika, med det är att vi måste börja eller kommunicera mer, helt enkelt. Vi, istället för att man tror att man belastar någon med problem, ser det som att du ger bort en gåva istället. Ser det som att du nu ger bort ett förtroende. Jag tror det är den främsta grejen, att folk är rädd för att vara belastning och rädd för att vara annorlunda. Men det är det som gör oss unika, och det är det som gör att man kan älska en människa på ett ärligare sätt, tror jag.
Är det någonting svenskt att vi liksom, att man inte ska vara till besvär?
Jag vet inte om det är typiskt svenskt, men det är ju väldigt, väldigt vanligt här. Att vi ska gå igenom saker själv som vi egentligen inte behöver gå igenom själv, för att man vill inte vara till belastning. Det är, ja. Jag skulle vilja att vi vänder på det där. Och att det är faktiskt en belastning och inte veta saker. Att gå omkring och oroa sig för någon eller för några. Att hur är det egentligen? För man vet inte, för de säger ingenting. Det är en belastning. Så att sträck ut handen nu. Och, ja. Det går alltid att bli lyckligare. Allt kan alltid bli bättre. Liksom. Och sen när man är där så ska man bara stanna upp och njuta av stunden. Allt går upp och ner. Ibland kan det vara väldigt mycket upp. Och då är det någon som vill det. Det är man själv som har liksom sett till att man hamnar i den situationen. Man ska inte skämmas och vara lycklig heller.
Jag har tänkt det nu. Jag har haft en liten sån period när jag... Tycker att jag har varit så jävla kreativ och produktiv och så vidare. Och då blir ju i alla fall jag nervös att det bara så här, ja, okej, men jag ska ner också.
Ja.
Är det likadant för dig?
Det var väldigt mycket så förr att jag var rädd för att, ja, men nu mår jag bra. Undrar nu när ska det fallera? Liksom så här. Nu tänker inte jag på det, utan nu passar jag på istället. Liksom. Kommer det så kommer det, och då får jag ju acceptera den grejen. Men det där är nog jättevanligt, just att man kan inte slappna av och unna sig själv lycka för att man är rädd för att olyckan kommer när som helst. Då ska jag vara beredd. Liksom. Mm. Det går inte att vara beredd på en sån grej, utan var lycklig. Människan förtjänar ju att vara lycklig. Och ibland förtjänar den att vara olycklig också. Så att man ska använda dem, båda de där värden.
Det där med ångest är ju lätt att... För jag har nog varit en sån som gärna flyr undan ångesten. Att jag tänker att det där är någonting som jag måste bort ifrån. Men man får ju ofta rådet att man ska så här, stanna kvar i ångesten och acceptera den för att den är en del av en själv. Och så där. Fixar du det?
Ja, det tror jag. Jag har bra verktyg så att det funkar. Jag använder ju... Det är väldigt sällan jag skriver musik när läget är stabilt. Liksom, när man är glad och lycklig. Utan kan man få... Det är inte så att jag söker efter liksom misär på något sätt. Men jag kan verkligen använda mig av den när det är sämre. Liksom. Och det är någonting som jag alltid har gjort. Tror jag. Nu vet jag om det, men jag har nog alltid gjort det.
Mm. Så att du behöver dem? Du behöver liksom svackorna också för att kunna...
För att kunna leverera? Ja, ja absolut. Ja. Det tror jag. Det är jag helt övertygad om. Så det gör det lite lättare ändå att acceptera att man ibland är annorlunda.
Ja, det är ditt kapital.
Ja, visst är det.
Men hur är det? Står du på antidepp idag?
Ja, det gör jag fortfarande. Och jag har ju trappat ner och lagt ner så många gånger. Det är ju liksom det är över. Ja, båda händernas fingrar räcker väl inte till hur många gånger jag slutar. Men jag ser inte som någon anledning varför ska man... Även om det bara nu är symboliskt, för det känner jag. Det är lite placebo. Men jag kommer nog aldrig att sluta med det mer. Liksom. Det är ju bara en ritual. Du borstar tänderna så tar du en tablett och sen är det inget mer med det. Och glömmer du det en dag så är det inte hela världen. Men man gör saker som känns bra och tryggt. Och jag äter antidepressiva sen 02 tror jag det.
Mm. Varför slutar du då? Gång efter annan.
Ja, dels finns det mediciner som ger biverkningar såklart. Alltså den sexuella aspekten i det hela, den har kanske varit mest påtaglig. Att man fungerar ju inte alltid lika bra på medicin.
Mm.
Det kanske var det som var det främsta. Att, fan, jag kan njuta mer av det här. Alltså, jag kan knulla mer och jag kan knulla bättre utan det. Men så är ju inte fallet. Du måste kunna äta medicin och knulla också. Så är det bara. Nej, och sen bara just ren lathet att man tycker att det är jobbigt att ta en tablett. För man kanske glömmer ibland och tänker, men vad fan, nu har det gått 2 dagar. Nu slutar jag med det här. Och sen så sitter man där igen och får börja om. Liksom, det är jävla onödigt.
Jag slutade med antidepp i oktober tror jag. Så att nu är det snart ett halvår som jag har varit utan. Och nu sa jag till mig själv att om jag inte fått ordning på hur jag mår 1 juni så får jag nog gå på det igen. För att det är inte riktigt 100. Men... anledningen till att jag ville sluta var ju också för att på något sätt, dels så blev jag jävligt trött.
Ja, jo.
Alltså, jag var tvungen att sova på dagarna. Särskilt om jag hade gjort en intervju eller någonting sånt, så fick jag gå och lägga mig en timme liksom. Och det känns så här, ja, det är väl härligt med en tupplur på dagen.
Jo, nej, jag känner igen det och går omkring och trött hela tiden.
Exakt, men det är härligt med en tupplur om man är 69 år gammal kanske. Då kan man börja med det, inte när man är 41.
Nej, det finns ju som sagt biverkningar. Vad åt du?
Venlafaxin på slutet.
Mm. Ja, nej, det finns ju så många mediciner och det finns ju så många olika sätt att gå tillväga. Men det kan ta en stund att hitta dit. Jag vet ju, jag har ju kontakt med många människor som inte har hittat sin rätta medicin och det är lätt att ge upp liksom för att det händer ingenting. Men man måste ge den tiden. Liksom. Kan du hitta medicin och använda det som en extra skjuts, vilket det handlar om. Det är inte så att du äter medicin och sen är du lycklig, utan du måste ju jobba med dig själv. Men för många tror jag att det är livsviktigt att ha en medicin som fungerar.
Mm. Ja, men för mig var det också liksom önskan att på något sätt möta Det kanske är fånigt, men att möta livet som det är.
Ja.
Men det, nu gör jag ju det.
Men det är ett halvår utan medicin.
Ja. Efter typ 3 år med.
Men är det så att du tvivlar på att det någon gång liksom kommer gå fel, eller känner du så här att nej, nu ska jag börja äta igen?
Alltså jag klarar mig ju med det, men det som det är ju något slags skydd som är borta. Jag är ju mer, jag känner mig lite som en flippekula liksom, att känslomässigt mera labil.
Mm. Och förmodligen så är det endast alltså en placebo-grej, skulle jag tro.
Ja, men
det är ju det är det man får försöka jobba på, men jag vet precis hur det är. Så därför nu jag vågar inte sluta liksom, för jag tycker det är så onödigt om det är så att det skulle hända någonting av den anledningen. Det kan ju hända ändå, men
vad skulle kunna hända då?
Nej, men alltså vara en depression, och även om det handlar om en vecka bara eller om det handlar om en månad, det är ju liksom, det är ju någon som tar över kroppen liksom. Det är en demon som tar över kroppen som säger att du ska nog inte vara här längre liksom. Nej, det vill man inte vara med om.
Vi snackar självmordstankar helt
enkelt. Ja, dels självmordstankar och sen göra någonting destruktivt som man inte alls hade en tanke på annars kanske sådär. Utan nej, man gör nog ganska mycket tror jag för att slippa den grejen, tror jag. Alltså man lär sig att se tecken nu på mycket, mycket mer innan än man gjorde förr. För att man vet ju vad det innebär. Hamnar jag där nu så då blir jag den där människan. Och det är liksom, det är fan ingen kul. Så att man gör nog ganska mycket. Och vad man gör mest då, det är ju liksom acceptera läget. Alltså att man har ju fortfarande dåliga dagar och man har bättre dagar precis som alla andra, men de är dåliga, så ska man nog kanske inte gå in helt och bara säga men nu är jag dålig, nu undrar om jag är på väg att bli deprimerad. Nej, det här är du liksom, det här är utan sjukdomen. Du kan faktiskt ha dåliga dagar utan att behöva skylla på depressionen. Och det där är nog viktigt tror jag, att särskilja de där grejerna. För börjar fokusera på att det är en depression på gång, då kan du nog få igång den själv liksom. Men jag tror man gör ganska mycket för att slippa den där grejen.
Vad gör du? Vad har du för verktyg då för att liksom inte gå in i mörkret?
Det bästa jag har som jag vet fungerar, det är motion. Alltså jag springer. Är det så att jag är inne i sån period så springer jag. Har jag dåligt sova på nätterna så går jag ut och springer på nätterna. Och sen får man sen en endorfinkick och man kan gå och lägga sig och sova igen. Och sen kanske du vaknar upp och de är borta, de där. Fortsätter man löpa. Det går att döda de här jobbiga känslorna med egen kraft. Det har jag ju upplevt så många gånger.
Mm. Men du är ju artist. Då är det ju liksom... ja, jag har inte riktigt samma läge. Men det är, på sätt och vis så är våra tillvaroar... besläktade. Därför att jag ibland så är det ju, det finns ingen som vill att man, eller chefen vill inte att jag ska vara på kontoret 9 om man säger så.
Nej.
Utan jag är min egen, och då tycker jag också att man blir jävligt bräcklig. Därför att nu har jag jättemycket att göra, då mår jag bra. Men har jag lite för lite att göra, då finns det ju jättemycket plats för demonerna.
Ja, då finns det tid för dem att komma in. Så att ja, nej, visst är det så. Du måste på något vis hålla dig sysselsatt. Mm. Liksom. För länge hemma och för länge... folk kan tycka det är så jäkla skönt. Liksom. Och vilket härligt jobb då. Du kan ju verkligen... Ja, du kör ungarna till skolan, sen kan du gå och lägga och sova hela dagen. Vilket kan vara fantastiskt i en par dagar. Liksom. Men det är inte så, det är inte meningen att vi ska liksom leva så. Eller. Vi måste stimulera hjärnan med annat än... en jobbiga tankar.
Mm.
Så att, nej, jag förstår precis. Har man mycket att göra så mår man bra oftast. det får inte bli för mycket, men det, visst är det så.
Går du till ångest bästa terapeuten nu?
Nej, jag går inte till ångest bästa terapeut. Jag går väl till... är det så att jag behöver så... Jag ventilerar väldigt mycket med vänner, men är det så att jag inte vill, när jag är tillbaka med den här belastningen, eller jag inte vill att de ska ta del av det, då har jag människor, professionella människor som jag kan vända mig till i Sundsvall framförallt.
Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Det kanske är irriterande att jag pratar om mig själv, men jag gör det i alla fall.
För jag tycker det är jättebra.
Ja, men vad bra. Nej, men jag blev pappa för snart 8 år sedan, och då trodde jag liksom att det är ju naivt att tänka, men då trodde jag nog att jag skulle få, för jag har ju också varit liksom moody hela mitt liv, eller upp och ner så att säga. Och så tänkte jag så här, fast när man sätter ett barn till världen, då blir man ju liksom inte, då står man inte själv i första rummet längre.
Nej.
Och det funkade nog första kanske halvåret eller någonting sånt där. Men sen så insåg man ju att men det var ju kanske inte riktigt så. Alltså man är ju fortfarande, man har ju kvar hela sig själv.
Ja, absolut. Och det är då det känns ännu jobbigare och må dåligt, för att du har inte rätt att må dåligt längre liksom, för du ska ta hand om någonting som du liksom var satt i världen till. ja, du har satt någonting till världen som du måste ta ansvar för. Och när det kommer vissa perioder som gör att man inte kan göra det, då är man ganska liten som människa.
Mm.
Och då blir det nog ännu mer påtaglig depression, tror jag. Så att jag har ju haft värre depressioner efter att ungarna kom än innan, just för att ansvar kan, ja, ansvar kan verkligen ta ner en. Men det är också det som räddar en på slutet, liksom, till man kommer till insikt att fan, den här vändningen när det kommer, när man har gått från det under mörka och så står ungarna där och frun, och så man kan börja om, liksom. Det är ju en jäkla fin känsla.
Det är det där skyddsnätet som du började med att prata om.
Mm.
Antar
jag. Ja, och hade inte jag haft det så vet jag inte alls vad som hade hänt. Det är ju, det finns så många människor som man kan tacka för att man är fortfarande i livet, tror jag. Eller på något annat vis kanske inte hade mått så bra, kanske hade varit i livet ändå. Nu finns det ju inte de tankarna längre. Att jag ger mig inte ens den rätten längre att fundera på att, ja, men fan, jag kanske ska ta avslutare ändå. Nu orkar jag inget mer, utan det finns det alternativet är bortblåst, liksom. För det är, man kan må så jäkla dåligt. Jag känner ju folk, och man har gjort av så många som fäder eller mödrar som har tagit liv av sig, som har lämnat sina barn, liksom. Och de har ju förmodligen mått så jäkla dåligt att de har inte kunnat gjort det. Men det är så jäkla svårt att acceptera det där, att man lämnar jordelivet innan man har gjort rätt för sig, liksom.
Mm.
Så att, nej, det är synd om barn som får uppleva en sån grej och inte få en förklaring, liksom. Varför blev det så? Du var ju inte sjuk, liksom.
Jävla muntert snack det blev, hörru.
Ja, precis. Men jag gillar ju sånt. Det här är ju någonting som man kan växa och bli bättre på som människa.
Ja.
Alltså när man pratar om saker som vi kanske skulle prata om vad det tagit några glas extra. Liksom. Mm. Man behöver inte göra det alla gånger. Utan, och kan man göra en intervju så är det ju så jäkla mycket mer värt.
Du, apropå det där med, för att kan man säga att du har självmedicinerat, eller har du ett bra, liksom, funkar det bra med alkohol?
Nej, det fungerar bra, det tycker jag. Jag har väl aldrig, det har hänt vid ett tillfälle, en period ska jag väl säga, att man har självmedicinerat sig med alkohol. Annars så har det som fungerar bra, om man säger det, är att när jag mår dåligt så vill jag inte må sämre. Och då är det väldigt bra att bara skippa alkoholen. För då kan det gå väldigt illa. Men ett tillfälle så har jag väl, eller återigen en period, så har jag väl använt alkohol mer än vad jag borde. Så där. Och då,
när var det?
Ja, det här är inte så länge, så det här är väl en par, max 3 år sedan, tror jag.
Okej.
Okay. Men då vaknar man ju där igen på vita bäddarna, de sterila rummen. Och så var man tillbaka på gökboet igen.
Jaha, så jävligt.
Ja, nej, jag har ju varit ute och in på psyket, jag vet inte hur många gånger. Så där. Inga långa perioder, men det är ju liksom minst en vecka. Och sen är man tillbaka igen. Liksom. Men nu sist, så då fick jag inte ens komma hem, kom jag ihåg. Det var lite jobbigt, just att man... Alltså jag fick komma hem, men den dialogen vi hade, att det är bättre om du stannade där nu. Och vilket jag köpte och accepterade, men det var ändå så här jobbigt. Vad ensam man kan vara helt plötsligt.
Mm.
Men det är sist som jag ramlar ner i en sån svacka. Så att det var ju, jag vet inte, jag har hittat, jag vill hitta mig själv, och sen har jag vill hitta verktyg som håller mycket längre nu. Så att jag tror att det är snart 3 år sedan nu som jag var i en känd depression. Så att nu är det lite så främmande för mig.
Var det någonting som utlöste det ändå?
Ja, det var det väl. Det är väl oftast någonting som utlöser. Ibland så kan du väl inte hitta anledning. Men det här var väl en både jobbrelaterad och en familjerelaterad grej som hände. Som liksom kom väldigt tätt inpå, och det kunde inte jag hantera, liksom. Så att ofta är det ju saker Eller jag tror alltid att det är någonting som utlöser, men man kanske inte kan berätta vad det är. Det här var en tydlig grej, men...
Och du vill inte berätta vad det var?
Det är så jäkla... väldigt privat så känsligt, och det... Nej, men det är en grej, en jobbig period som man fick gå igenom som har ändå stärkt den. Så kan man ju säga. Mm. Ja, nej, jag tycker det är liksom, det är så fascinerande med sånt här snack. Ibland så kommer man på sig själv att för fan vad det låter liksom... Alltså fan, ryck upp det. Sluta gnäll. Man blir en av de där som inte känner till eller vet om vad det innebär. Och sen så kan det också vara så här helt fantastiskt underbart när man pratar med någon som är, ja, som har varit med om samma saker eller känner samma saker. Och tänkte, fan vad normala vi är. Vad vi kan grejer. Vi kan berätta saker som ingen annan kan göra. Det är sån här, det är de grejerna man också måste ta tillvara på. Att jag ser det ju ibland som en gåva. Det gör jag ju. Och oftast inte, men jag ser det ibland som en, det här har jag fått för att jag ska göra någonting med det. Och jag använder det i musiken, och jag använder det när jag träffar nya människor, och ibland så vill jag väl liksom rädda världen, och det har jag kommit på att det går ju inte. Jag får ju så mycket mejl från folk som mår dåligt, och det blir så mycket så att jag har nog stängt av det där lite grann. Alltså, det går inte att rädda världen liksom. Du kan rädda många, tror jag, genom att finnas där, men... Så just den här Malou-grejen var ju både bra och dålig, tycker jag. För folk har ju trott att nu är jag Messias. Nu, eftersom jag kunde prata om det där och lever och är glad, så måste jag berätta vad är det jag gör. Men...
Det du gjorde där var att du berättade om ditt självmordsförsök.
Ja, precis. Vilket har hjälpt många, vad jag förstår. Och jag hoppas att det liksom gav någonting mer än för bara mig själv. För det gav ju någonting då som öppnade en ny värld, att jag kan prata om det offentligt också.
Mm.
Men det gav ju också ett ansvar liksom, att eftersom jag har sagt det här nu offentligt, så ska jag kunna, att det räckte liksom inte. Jag tyckte det räckte så väl, att nu har jag sagt det här, och nu får ni ta det för vad det är, och det här är jag liksom. Sen kommer den där grejen att man ska rädda så många.
Mm.
Det är liksom, det orkar man inte till slut.
Nu har ju du varit liksom känd. Ja, nej, du har varit känd helt egentligen utan citationstecken i typ, ja, men drygt 10 år har du liksom, eller ännu längre. Men du har varit skivartist. Ja. Jag kan tänka mig att om man är det, en person som figurerar i media ibland, har du varit orolig för att bli liksom något slags... självmordsförsökets liksom posterboy.
Att du ska bli... Ja, nej, jag förstår det, men nej, det har jag inte varit orolig över. Jag är fortfarande stolt över att jag gjorde den grejen och gjorde ett statement. Nej, det har jag inte alls haft en tanke på, att jag skulle vara ett ansikte utåt för självmord, och sen är man tillbaka, utan självmord betyder så väldigt, alltså självmordsförsöket betyder så lite i sammanhanget, för det var ju med facit i hand, det var ju tro på hjälp liksom. Även om det var planerat, så var det, så misslyckas jag liksom. Nej, jag ser det inte alls som en sån grej. Jag ser mig som en som en öppen person som man jag har inga problem att visa mina svagheter. Det gör mig snarare stark, och det hoppas jag fler människor kan bara liksom släppa på den här rollen som man ibland går in eller måste gå in i för att överleva. Men jag tror den rollen också kan göra att du tar ihjäl dig själv långsamt. Var öppen, sluta vara någon annan. Liksom. Det är skitviktigt det där. Att man kan vara sig själv, och att man kan svårast man kan göra är att tycka om sig själv. Men när man gör det, så är det en jävla häftig känsla. Och, för det är en stor skillnad på självförtroende och självkänsla.
Mm.
Och när man kan infinna sig i båda de världarna, då är man ju på toppen liksom. På toppen av världen. Nej, fan om vi kunde snacka mer. Och, eller i alla fall berätta att saker och ting är okej och man kan lita på den grejen. Det är det att man inte vill belasta någon. Ja, men ge bort mera, det skulle jag säga.
Mm. Hur var det i dina tonår? Var det liksom, hade du mörkret med dig då också?
Ja, nu förstår jag att jag hade det. Jag förstod det inte då. Så att min uppenbarelse kom ju där i Göteborg för ett antal år sedan. Och där jag varit inlagd första gången. Men nu när man ser tillbaka hur saker och ting var i högstadiet och gymnasiet, så förstår jag att det fanns en depression inblandad. Man lär sig så här lite efteråt. Man får svar. Liksom, varför var det så? Så att, nej, jag har nog gått med det så länge jag kan minnas. Det var kanske därför jag inte kommer ihåg Uppsala-tiden, för det var väl en bara en glad tid egentligen, skulle jag tro.
Är det svårare att minnas det glada?
Ja, ibland är det, tycker jag. Det kan vara lite jobbigt. Det är väldigt lätt att komma ihåg de dåliga minnena. Så är det någonting man måste bli bättre på. Lägga energi på rätt saker.
Du har väl jävligt mycket glädje i ditt liv också? Du har ett roligt jobb?
Jag har det absolut bästa jobbet man kan ha. Och jag är förmodligen, när jag är lycklig och glad, så tror jag att det är svårt. Alltså det är nog ingen som kan slå mig där. Det är inte många i alla fall. Liksom det är, så att jag vet ju vad jag kan uppnå. Jag vet vad jag kan liksom se fram emot. Och det är bara det att jag tycker det här är så fascinerande. Just att man får ändå inte bara lägga åt sidan och säga nu pratar om något annat. Utan man kan aldrig prata för mycket. Liksom. Jag tycker det är fascinerande och intressant och hemskt och helt fantastiskt på många sätt. Att hjärnans, att den bestämmer verkligen. Alltså allt sitter i huvudet. Nej, man kan inte prata för mycket. Och man ska även prata när man är lycklig. Det är också en svår grej.
Mm.
Nu gör jag det. Det låter kanske inte som att jag är lycklig, men jag är jätteglad. Jag är bara eftertänksam och jag hör att jag låter väldigt djup emellanåt. Men det är som sagt, det är så jäkla viktigt det där och inte bara liksom ta något för givet, utan nej, jag gillar det här snacket. Jag tycker det är bra. Man får en kraft bara genom, alltså vi sitter här två personer nu som kan ge varandra. Du ger mig någonting liksom nu när vi sitter där. Det är någonting som jag, det är svårt att sitta och prata med en spegel liksom och tro på den grejen. Vi ger och tar energi från varandra. Dags att åka hem och skriva, tror jag.
Ja, så är det. Ja.
Nej, jag börjar inte må dåligt.
Hur funkar du som... Hur är du som pappa?
Jag är bra som pappa. Jag är väldigt barnslig. Och det är väl min största fördel, tror jag. Jag är väldigt bra kompis med mina barn. Det tror jag är viktigt. Och försöker vara dem så nära det bara går. Och börja med kommunikation så snart det bara går. Jag är en bra pappa, tycker jag. Och jag trivs väldigt bra med att vara pappa. Det är ju ens vänner för livet, liksom.
Mm. För jag frågade dig hur du var i tonåren. Mm. Ja, hur såg ditt liv ut när du i Ånge? Hur var det att växa upp där liksom i tonåren?
Det var ju jobbigt i början, för man var ju så jäkla liten. Man var ny, man pratade annorlunda och ja, man ville inte vara där helt enkelt. Sen var jag så jäkla sen i utvecklingen också i pubertets, alltså jag var ju, alltså det med hår på ballen, det var ju väldigt viktigt. Och det har du säkert också upplevt, att man i 7-8 där liksom, där måste det hända någonting. Annars så fan, det kommer... Jag tror inte att för mig hände det inte förrän i början på 9, tror jag. där man kunde se någon typ av förvandling. Så det har nog följt med mig också just när det sena utvecklingen. Så jag har ju, man har fått tag igen sånt på slutet. Liksom.
Och ha extra mycket könsvar.
Ja, jo, precis. Jo, det finns väldigt... ja, jag hörde hur det lät. Nej, men vad jag menar med att ta igen det, det är så där att det har blivit någon typ av hävdelse, någon, jag ska inte säga hämndaktion, men just att man har varit arg på de här människorna som... Ja, som var före utvecklingen och att man även fick höra det liksom så här. Det är ju... Nej, så ja, nej, ånger kunde ju vara, det kunde vara riktigt jävla illa och sen kunde det vara helt grymt. Det är ju en häftig plats att växa upp på, för det är ju verkligen en värld utanför världen, om man säger. Det finns en gemenskap och det finns en natur och det finns människor som är underbara, och det finns original som man kan prata med och prata om i timmar liksom.
Men hur är det med Jante då?
Ja, men den är, ja, det måste jag ändå säga överlag att den är väldigt bra där uppe, för vi har alltid fått stöttning och vi har alltid fått höra att vi gör någonting bra för bygden och vi är stolta och så. Sen när man ska spela på hemmaplan så är ju inte vi några undantag liksom, när det handlar om att vara profet i sitt eget. Ju närmare hem vi kommer, desto mindre folk kommer på spelningen. Och det är väl för att vi är... Ja, vi känner alla. Liksom. Så, ja, du ska ut och säga, ja, men jag har sett dig spela någon gång. Det är, liksom, det är inte så att jag går och tittar på... ja, en polare som står och svarvar en... Ja, jag vet inte vad han ska svarva. Han svarvar något. Mm. Då har jag sett det en gång. Liksom. Det gäller att kanske svarva någonting annat. Nej, men fy fan vad det här är.
Nej, men det funkar som liknelse, tycker jag. Jag förstår det.
Ja, bra.
Liksom, var det alltså, hade du snöskoter när du växte upp? Och sådär?
Ja, ja, absolut. Jo, vi åkte faktiskt ibland och handlade på Ica och tog med skotern. Och körde på ställen där man inte fick göra. Jag använde skoten till... Jag tror jag åkte till skolan någon gång också. Men då var man en rockstar på riktigt. Man kom i skolan med skoter och skoter överallt. Jag undrar om det skulle funka här.
Jaha.
Nej.
Ja, kanske.
Ja, nej. Jag åkte skoter sen... Ja, sen vi flyttade upp egentligen.
Ja, gör det fortfarande?
Ja, men vintrarna nu är ju katastrof. Så att man får ju... oftast ta med sig skoten någonstans lite högre upp.
Ah, okay.
Mm. Jag tror jag har kört 2 mil den här vintern. Och förra vintern var det inte ens 1 mil. Jag tror jag på 8 kilometer. Vilket är ingenting.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det är för varmt helt enkelt.
Ja, det är för varmt och det är ingen snö. Det finns ingenting att åka på. Det finns ingen grund. Så att, det är en lågmilare jag har. Den kan man ha kvar ett tag, tror jag. Mm.
Vad heter det? När du växte upp, längtade du bort då? Och vad längtade du till? Du längtade tillbaka till Uppsala kanske först?
Ja, först gjorde jag det, absolut. Det var ju främsta. Nej, alltså när jag började och infinna mig i ångermentaliteten efter ett drygt halvår kanske, så försvann det ganska snabbt det där med vart man ska bo någonstans. Hittar man vänner så spelar det liksom ingen större roll. Man anpassar sig ändå. Även om man är osäker så glömmer man bort det där som kanske var lite bättre. För att, ja, nej, jag vet inte om jag längtar till någonting. Jag vet att jag längtar efter Hansjön. Vi liksom tillbringar hela somrarna där jämt tills fram jag var 15 år, tror jag. Det längtar ju till. Vilken tid det var på året. Det var mötesplatsen. Det var tryggheten på riktigt. Okay. Det var även mamma väldigt lycklig. Jag tror att det betydde en del. Liksom. Det var föräldrahemmet. Och där pratade hon till och med annorlunda. Där kom liksom hennes dialekt fram. Och hennes rätta jag, tror jag. Ja, det är märkligt det där. Att när föräldrarna är lycklig så är man själv lycklig.
Mm.
Man, ja... Och det är likadant med barn. Liksom. Att man lever genom andra jämt, tror jag.
Varför gick din mamma bort?
Hon var väldigt deprimerad i långa stunder i livet. Hon har ju, det är väl ett arv från henne jag har fått. Ja, vad ska jag säga? Hon tog livet av sig långsamt, om man får använda det så. Det var ju medicinering och för mycket alkohol, till slut orkade inte kroppen. Det var inget planerat, utan det var en sak som hände en onsdag eftermiddag, tror jag det var. Och vi såg väl det där också, men man orkade liksom inte. Jag pratade inte med mamma för sista året, för att hon ringde mig bara när hon hade druckit. Liksom. Jag sa till henne att jag vill verkligen inte, det där är jobbigt för mig. Jag vill inte prata med dig när du druckit, utan vi hörs när du är nykter. Så då var det väldigt långa glapps däremellan. Och en dag så fanns hon inte där ännu mer. Och då börjar man ju liksom förbanna sig själv för att man kunde ha gjort mer. Men jag inser ju nu, eller jag insåg ju då ganska snabbt, att jag kunde inte göra så mer. Hon hade liksom bestämt sig på något vis att det här var inte hennes plats längre.
Mm. Betyder det här att du har något slags tro på ett liv efter det här?
Jag tror på en frid i alla fall. Sen om det är ett liv, men jag tror på en smärtlös tillvaro. Det är jag övertygad om.
Mm.
Ja, nej, hon har det bra nu. Det tvivlar jag inte alls på.
Hur är din relation till din pappa?
Bra. Väldigt bra. Jag har aldrig varit så bra som den är just nu. Vi står varandra väldigt nära. Och han är också sådär. Han har blivit så jäkla bra på att prata. Det har ju funnits... I hans generation och hans familj, när han växte upp, så var det ju liksom... Där biter man ihop. Där är man inte svag, utan man kör. Och det fick man väl känna av lite grann så här, i yngre åren, men... Han är skitbra att prata med. Han har blivit ett bollplank faktiskt. Han har utvecklats både i sig själv och hur han lever livet. Och han är toklycklig. Och det är jag så jäkla glad för. Vi ska åka och fiska snart, om bara 5 dagar.
Okej. Okay.
Upp till Norge och fiska en vecka.
Vad härligt. Var i Norge?
Vi ska till Andørja, vilket vi har varit en par gånger förut.
Okej, okay, det vet jag ingenting om.
Nej, det ligger... Ja, men om vi säger Lofoten, så blir det enkelt. Alltså, Nordnorge.
Mm. Vad är det för typ av fiske?
Ja, det är havsfiske då, såklart. Och det är torsk, säg. Eller flundra. Havskatt om man har tur. Makrill. Ja, det är väl den främsta.
Vad betyder havsfiske? Står man på en båt då? Jag kan ingenting om det.
Ja, det är väldigt, väldigt simpelt fiske egentligen. Det är därför jag tror att många älskar det. För du kör vertikalt och liksom, det är ner på botten i stort sett. Veva upp. Ingen liksom raketvetenskap.
Det låter enkelt.
Ja, det kan vara det. Är det liksom fisken på gång, och du hittar ju dem också via ett ekolod. Och hittar du ett stim, så då har du kul i flera timmar sen.
Mm.
Så att, nej, vi ska ner. Min son ska med också, svärfar. Mattias tar med sig pappa, Thomas tar med sig pappa. Arne Stiftelsen ska ta med sig pappa. Det är bara grabbar liksom. Så det blir, nej, riktigt skoj.
Varför får inte tjejerna vara med?
De får vara med, tror jag. Men det är väldigt få som har samma intresse. Det är väldigt viktigt, tror jag, när man åker och fiskar. Vilket är en liten chansning nu när vi tar med barnen. Att tålamodet, som kanske inte alla har, infinner sig inte det, då kan det... Jag menar, jag har haft med min fru en gång och fiskat. Det funkade i 2 dagar. Och sen så var hon sur på mig resterande 3 dagar. För att jag hade så kul och det var liksom min lyckligaste tid, typ. Hon fattar inte den grejen liksom. Så fattar man inte fiske, så är det ju... Då ska man inte åka och fiska. Nej, men det tjejer och fruar som också fiskar. Men vi sa det att den här gången så är det bara grabbar. De får jättegärna följa med. Men de vet också vad det innebär. Vi kommer att fiska mycket.
Kommer du ta med iPad till sonen?
Oh ja.
Du, ja, jag har inte ställt nästan några musikfrågor alls, men för du producerar Takida också, va?
Ja, jag och Chris producerar, vilket har varit ett lyckosamt samarbete de senaste 3 skivorna.
Hur funkar du som producent? Är du, alltså, lyssnar du väldigt mycket på annan musik?
Jo, men det gör jag nog. Jag försöker lyssna på all sorts musik, tror jag. Alltså, det influenser från popvärlden har ju blivit mer och mer tydligt i sättet vi producerar och skriver. Men tillbaka och framförallt till 80-talet och 80-talets liksom hårdrock, om man får säga så. Den kommer alltid finnas där. Det kommer vara en röd tråd i Takidas musik för alltid. Jag kan inte se något annat. Nej, producentbiten är så jäkla enkelt med det här projektet, för att vi förstår varandra.
Ja, det verkar ju gå bra.
Jo, det funkar bra, det gör det. Absolut. Det är oftast ett väldigt bekvämt och roligt arbete.
Mm. Då är stiftelsen, det är liksom vilande när du jobbar med Takida?
Ja, precis. Ja, det ligger på is. Sådär. Vi har kontakt på sidan bara, vi är väldigt goda vänner. Vi surrar mycket musik och vi surrar om vad vi kanske kunde göra så. Men just nu så är det fokus på det riktiga jobbet, om man får säga så.
Mm. Nu ska ni lanseras i USA. Är det första gången ni släpper någonting där?
Ja, det kommer det bli. Själva planen är ju inte helt spikad än. Men planen är ju en världsrelease, så att säga, som vi kommer inte bara digitalt, det handlar ju bara om ett knapptryck och sen så, utan vi kommer följa upp det i andra territorium. Det känns att vi känner nog inte bara bandet, utan även om att det är nu eller aldrig, så nu går vi in liksom med allt vi har och sen så får vi se vad det räcker liksom.
Okej. Okay. Vad betyder det? Det är nu eller aldrig?
Ja, men vi är nog ett sånt vägskäl nu liksom, att vi har gett allt, både skivmässigt och även på de uppoffringar som vi har gjort nu, även nu på det privata planet, är någonting som att vi känner att nu, det måste vi få betalt för nu, eller så finns det en risk liksom att, ja, kan man hitta den motivationen igen. Just nu är vi bara här uppe och det är där vi ska vara och sen liksom fortsätta arbeta på det. Jag personligen känner att det är nu eller aldrig. Att vi ska göra någonting riktigt av det här nu och fortsätta liksom dels livnära oss på det, men också ha roligt igen, vilket vi har just nu, så måste det hända någonting mer. Jag är helt övertygad om att det kommer att göra.
Mm. Ska ni ut och spela i Amerika?
Det ska vi. Det finns inga konkreta datum ännu. Men just nu är det ju fokus på Sverige och sommaren. Där vi kommer att göra ett 20-tal festivaler. Och sen så kommunikationen finns ju hela tiden. Det kan ju vara från en vecka till en annan. Så är vi på en plats där vi inte skulle ha varit veckan innan. Nej, men det är på gång saker. Det är tråkigt det där, man kan berätta om något konkret, för det låter bara som man drömmer, men det är ingen dröm längre, utan det kommer att hända något. Sen får vi se om det är vi som har det i egna händer, eller om vi kommer få en skjuts. Ingen aning, men någonting kommer att hända. Det får vi se. Men det finns, alltså, jag har ju väldigt stora nyper salt mellan fingrarna, så att jag vet vad som kan bli också liksom, att dåliga nyheter det tar man nu bättre än vad man gjorde förr. Förhoppningar och förväntningar är där, men det finns även någonting att landa på liksom.
Ja, du menar att du går inte under ifall det inte skulle bli en stor USA-succé?
Nej, det gör jag inte, utan det är, vi känner bara att vi har spelat ett bra album nu som kan bära dit, och gör inte det så är vi ändå vi är ändå glada. Liksom. Vi har uppnått så jäkla mycket ändå.
Mm. Men du sa ju att det är nu eller aldrig. Betyder det att du, om det liksom inte går, tas till nästa nivå, är du färdig med Takida?
Ja, jag får se. Det liksom, det kan vara så. Jag har inte gått in i den tanken så mycket, för jag är så säker på att det kommer att hända någonting. Men det är klart att det alternativet kommer att komma upp. Liksom att vi är fortfarande så jäkla goda vänner, och det vill jag att vi fortfarande ska vara. Men för att vi ska hitta inspiration och motivation, så måste vi hitta nya utmaningar. Och det gör vi inte genom att bara inom situationstecken vara ett stort Sverigeband. Liksom. Den drömmen vi hade när vi började var ju att spela över hela världen.
Mm.
Och den drömmen måste man få kvar. Och förhoppningsvis få uppleva.
Om ni skulle lägga ner, vad gör du då med din tid?
Oj, jag har verkligen inte tänkt alls på det här ämnet. Liksom att det känns väldigt långt borta, om jag säger så. Men jag har ju självklart i... Jag tänker så. Dels för att sätta press på mig själv, men också på alla andra. Liksom att nu, vi har våran chans nu. Vi gör det bästa av det. Liksom. Och som sagt, jag är inte orolig över att det inte kommer att hända något. Jag är ganska fast besluten på att det kommer att hända någonting. Då är det enkelt. Då är det enkelt att veta. Nej, det andra det tänker jag inte på så mycket.
All right. Är du rik?
Väldigt rik på kärlek. Om det är det du menar.
Nej, det var inte det jag menade.
Ja, du menar... Jag har väldigt mycket lån på banken. Så jag vet inte om man kan vara... Jag vet inte om man är rik då.
Har du? Varför det? Har du inte tjänat jättemycket pengar med Takida?
Det är en stor överdrift att säga att man har tjänat väldigt mycket pengar på Takida. Det har varit ett jobb som har varit välbetalt och som jag har haft. Det har varit ett jäkla roligt jobb. Men pengar, att tjäna pengar på musiken, det är ju... Jag tror man gjorde det förr, kanske.
Men jag uppskattar det till att ni har kanske 100 miljoner spelningar på Spotify.
Ja, det är nog mer.
Ja.
Ja, absolut. Men du har ju då... Du har ju 5 stycken till som det ska fördelas på då. Och sen har vi kommissioner och vi har... Vi har liksom utgifter, turnéavgifter som är... Ja, ibland större än intäkterna. Så att, jag gnäller inte. Det finns absolut ingen fara. Jag behöver inte äta liksom nudlar varje dag för att överleva. Men jag ska inte påstå att jag är rik. Utan det har varit i vissa fall välbetalt jobb. Som är ett kul jobb. Men de där filmiska pengasummorna, det är ingenting som vi har sett av. Liksom, utan det, vi vet hur det fungerar. Det är en myt. Folk tror att vi har hur mycket pengar som helst. Och, vilket blir ganska påtagligt hemma vid. Liksom, om man kommer in på pengar. Liksom, att, ja, men du har väl inga problem med det? Nej, jag har inga problem med det. Men å andra sidan, jag kan inte köpa en bil till dig nästa vecka för att du behöver en bil. Det får du göra själv. Mm.
Är det så det funkar i Ånge? Det är ändå folk som frågar om de kan köpa en bil till dig.
Nej,
tvärtom menar
jag. Ja, jag fattar det. Nej, det är det inte alls. Utan det var en dum, konstig aspekt. Nej, jag är rik på väldigt mycket. Sådär. Men jag är inte förmögen, om det är ett bra svar.
Det funkar, jag tror jag förstår ungefär. Vill du rekommendera något?
Ja, då skulle jag ju rekommendera att man åker och fiskar, gärna havsfiske, och se vad det kan ge tillbaka. Det är mindfulness om något. Det är det första jag kommer på.
Det är jättebra.
Och sen Ät regelbundet och utomotionera. Även om du mår bra, gör det ändå. Man kan alltid må bättre.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag vet inte, jag skulle ju vilja höra en intervju med Woody Harrelson, skulle vara lite häftigt.
Varför det?
Där finns nog mycket innanför skallbenet som måste ut.
Mm.
Ja.
Jag får döma av min internationella podcast och
Ja, det vore häftigt. Hör av dig gärna om du får möjligheten, så ska jag skriva en fråga till dig.
Okej, ja, gärna.
Mm.
Du, vad härligt att vara att träffa dig. Tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack så mycket.
Robert Pettersson var det där. Otroligt härlig person tycker jag. Och Takidas nya platta har funnits ute ett par veckor eller tre. Den heter A Perfect World och den kan du lyssna på sådana här vanliga ställen som till exempel Spotify. Tack för att du lyssnade. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.